Det här är en Svenska Yle-podd.
Ingen av oss har väl glömt den stora flyktingkrisen på Medelhavet för 4 år sedan när hundratusentals migranter kom i skrangliga båtar och steg i land på de grekiska öarna. Nu är frågan om det här sker igen framför våra ögon. Turkiet har lovat EU att mot betalning inte släppa vidare flyktingarna från Syrien och Afghanistan och andra krishärdar till exempel. Men nu säger Turkiet att trycket är för hårt. Vi kanske måste öppna portarna igen. Fler flyktingar kommer nu igen till de grekiska öarna. Vad är det som händer? Det här är nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Tom Kankkonen, du är utrikesjournalist här på Yle och jätteinsatt i läget i Turkiet och dessutom i flyktingsituationen i Grekland. Vad är det alltså som är på gång?
Ja, alltså någonting händer definitivt där på de här egeiska öarna. De sitter ju alldeles fast vid den turkiska kusten, så det är väldigt kort väg att komma från Turkiet. Och det var till exempel 2015 var det ju en jätteviktig flyktingrutt när det kom massvis med människor. Och nu är det inte siffrorna är ganska små, men den här utvecklingen är väldigt speciell. Att sen juni egentligen så har det börjat komma mycket fler människor än tidigare. Alltså vi talar om tusentals människor, inte tiotusentals. Men det är någonting på gång, någonting har hänt som gör att det kommer mer och mer folk.
Ja, och det är ju just precis det här någonting som händer som vi ska försöka reda ut nu här. Men finns det en risk att vi kommer att se samma utveckling nu?
Det är jättesvårt att säga. Alltså de här siffrorna som sagt är små, men någonting är på gång där i Turkiet och det är ju avgörande vad som händer i Turkiet, för det finns till exempel över 3,5 miljoner syriska flyktingar i Turkiet.
Mm. Och bara syriska då?
Bara syriska, och så finns det 150 000–170 000 människor från Afghanistan. Mm. Och jag tror att de alla börjar känna sig allt mindre och mindre välkomna i Turkiet. Så att många av dem vill bort därifrån. Men sen är det en sak vad Turkiet gör, för Turkiet stoppar fortfarande den största delen av den här trafiken.
Precis, det här med att Turkiet stoppar, vi ska prata om det, för det blev ju så att säga, om man får uttrycka det så, lösningen för EU då, efter den här enorma flyktingströmmen 2015, att EU slöt ett avtal med Turkiet. Ja, du kan det här bättre, ja, du får...
Så bra kan jag inte. Jag måste liksom trycka ut den här, eller printa ut det här överenskommelsen. Det är egentligen inte ett formellt avtal, utan ett sånt uttalande man gjorde i mars 2016. Och det faktiskt stoppade väldigt mycket av den här trafiken. Och då gjorde man en sån här deal. EU skulle betala ganska mycket pengar åt Turkiet. Och Turkiet lovade då göra sitt bästa för att trafiken stannar upp, slå till mot smugglarna. Det marknadsfördes ju som det att nu drar vi mattan under människosmugglarna, och det låter ju ganska bra. Mm. Och sen var då en sån här fortsatt del på det att de människor som kommer till de här grekiska öarna, deras fall ska då behandlas där på öarna, och de som inte får asyl kan skickas tillbaks till Turkiet. Och sen fanns det några sån här extra tilläggsdetaljer, som till exempel det att om man skickar syrier till Turkiet så då tar EU en motsvarande mängd syrier. Det var liksom en slags människohandel, ska man nog nästan säga.
Placera
dem vidare. Och också de som var där på öarna, och om de får asyl så skulle ju också placeras vidare. Men det här har gått jättelångsamt. Den här trafiken stannade upp. Ja. Alltså det var verkligen så att
det märkte vi ju alla.
Det märkte vi alla. Men nu tycks det ändå börja på nytt, trots att det här avtalet finns kvar, åtminstone vad vi kan förstå. Och Turkiet verkar åtminstone hålla fast vid det så tillvida att det stoppas mer båtar än vad som kommer fram. Och en grej får jag tillägga. Men sen hade ju varit jättekontroversiell den här överenskommelsen. För EU har då bestämt sig, och här står i det här EU-pappret hur bra det är och hur det är enligt EU-rätt och allt är fint. Men det där, Turkiet är ju inte ett land som har ett fungerande system för mottagande av flyktingar. De har inget officiellt asylsystem i den bemärkelse vi skulle tänka på det. De har ett eget nationellt system, och de har till och tagit emot de här syrierna, men de är så att säga gäster. Ja. Så deras situation är väldigt oklar egentligen.
Men trots det så har ju det här ändå, just precis som du har sagt här, faktiskt fungerat, om man nu kan använda det ordet då. det har ju varit en enorm trumf på hand på något vis för Turkiet gentemot EU och övriga världen att ha en sån här överenskommelse att vi stoppar dem. Det finns ändå någonting som har Turkiet har gagnats av då under de här åren, eller hur?
Jag har en kompis som bor i Berlin, Jan Dündar, som är en av Turkiets mest kända journalister som tvingades fly. Mm. Och han är väldigt pro-EU, ja. Men samtidigt väldigt arg på EU. För han sa att ni gav alla kort åt Recep Tayyip Erdogan, den turkiska presidenten, med det här avtalet. Och Erdogan har hela tiden återkommit i det här hotet. Att vi öppnar portarna, vi har bussar, om man tänker på den här landgränsen. Men samtidigt har han inte gjort någonting. Nej. Ändå. Nej. Alltså det har liksom, det är ett sånt hot man hör jätteofta, men han har kommit tillbaka till alldeles på senaste tid, hans inrikesminister pratar om det här. Det är lite sådär att vi har en sån här, men vi kan ju inte riktigt, vi vågar inte ändå riktigt kanske använda det.
Nej. Vad är det som har gjort då att han har hållit tillbaka?
Det är ju ett engångsvapen.
Ja, det är ju det.
Och det är klart att EU har behandlat, tycker jag, Turkiet väldigt med silkesvantar eller handskar. Och det där, trots att människorättsläget i Turkiet är alldeles katastrofalt. Mm. Och den här riktningen. Och en orsak antas då vara att EU är ganska hövliga mot Turkiet för att de vet att det finns det här hotet. Men samtidigt så förstår Turkiet att om man använder det här vapnet så är det ett engångsvapen och då kanske det blir helt andra bullar.
Precis. Och de här andra bullarna då, nu har du ju som du sa Erdogan och röster i Turkiet sagt att nu kan vi inte hålla emot längre, nu öppnar vi portarna. Är det en möjlighet nu då att Turkiet faktiskt gör det?
Det är väldigt oklart. Det finns de som misstänker att de har i samband med den här senaste månadens utveckling gjort sådana små demonstrationer. För det finns för några veckor sedan var det en väldigt konstig historia där på en Lesbos så dök det upp 13 båtar inom en halvtimme mitt på dagen. Och då kom de över ett väldigt välbevakat område där det finns förstås också Frontex, alltså den här EUs gränsbevakningsmyndighet och grekiska köbevakningen. Men de startade någonstans i Turkiet som också har en väldigt, väldigt omfattande bevakning. Så det verkar ganska konstigt.
De släpptes iväg?
De släpptes kanske iväg. Mm. Ja, det var liksom min första reaktion. Alltså det var en vacker lång rad av svarta, ganska skrangliga gummibåtar dessvärre som de här människosmugglarna sätter de här människorna i. Men det är svårt att säga, det beror på många saker. Att Erdogan har ett nytt projekt för tillfället där han försöker trycka på egentligen USA via EU. Det är ganska krångligt.
Det tenderar vara det.
Alltså, han har då sagt, först har han 1 miljon, att 1 miljon syrier ska bosättas i norra Syrien. Att vi skapar en sån här säkerhetszon. Och nu har han talat om 3 miljoner, vilket ju skulle nästan vara alla de syrier som finns i Turkiet. Mm. Och den här säkerhetszonen som Turkiet vill skapa skulle skapas på ett område som för tillfället bebos av kurder. Men han skulle vilja skicka de här flyktingarna tillbaka dit. Och många av dem är förstås av arabisk härkomst, för de kommer inte från det här området som han tänker på. Och det försöker han då driva igenom.
Så att han skulle få grönt ljus för dessa säkerhetszoner.
Ja, men han hotar ju med det här Europa på sätt och vis. Mm. Medan de syriska kurderna är liksom mer allierade med USA.
Men hur, åter en gång, öppnar han portarna, tror du?
Jag tror väl inte det ännu. Mm. Men det är klart att han är under ett jättepolitiskt tryck. Han förlorar ju för att det var han som drev kampanjen trots att det lokalval, alltså Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, presidenten, han drev liksom lokalvalskampanjen i våras och det regerande partiet, hans AKP, förlorade. Och det var liksom en protest mot honom, så han är ganska trängd, så han vill säkert visa upp någonting, att titta, jag släppte nog in de här människorna, men titta, nu har jag skickat tillbaka dem, eller skickat dem någonstans. Så att han är jätteoberäknelig, men jag tror inte riktigt att vi har kommit till det läget ännu. Men det är väldigt instabilt. Och sen finns det som också har en viss betydelse, vad som händer i Syrien. För det finns fortfarande en provins, förutom kurdområdet, så finns det en provins, Idlib, som fortfarande är i rebellernas händer. Och det är en del av de rebellerna, alltså extrema jihadister och väldigt motbjudande grupper. Och en del av det här med traditionella motståndet. Så det där, vad som händer där, det påverkar också Turkiet. Om det blir ett en slutstrid där så kanske det kommer
med en ny flyktingström från Idlib då. Ja. Många civila flyr.
Exakt, och då tycker jag kanske då måste ju någon hjälpa Turkiet för nu är det ju ett faktum att Turkiet har ju trots allt tagit emot 3,5 miljoner människor eller 3,6 miljoner.
I det här läget som vi har då med en ökande flyktingström som vi ser helt tydligt, inte stor men dock från Turkiet över till de grekiska öarna. Vad gör EU nu i det här läget?
Jag tror väl att EU är ganska, fortfarande ganska förlamat. Det EU har ju då grundat i samband med, det här, med den här överenskommelsen, den här så kallade hotspots, där de här människornas saker borde behandlas och avgöras. Och om det där avtalet skulle fungera så skulle då en del skickas tillbaka och en del borde skickas in i EU så att säga, eller till diverse EU-länder. Men det här verkar ju inte fungera för EU är ganska förlamat när det gäller den här invandringsflyktingproblematiken. Förstås av politisk skäl, för varje regering tittar nästan bakåt och säger att där står de där populisterna beredda att slå till oss. Så EU är nog ganska förlamat. Alltså det som EU ganska lätt skulle kunna göra, som inte är en lösning, men åtminstone skulle vara lite mer mänskligt att förbättra förhållandena på de här öarna. För att det är liksom UNHCR, jag har faktiskt alltså FNs flyktingorganisation och sen en bekant som just hade varit där på Lesbos sa att det där så kallade hotspotten, det här lägret där i Moria är helt katastrofalt. Mm. Alltså det är fyra gånger så mycket folk som där borde vara och ingenting verkar fungera. Och Grekland försöker ju transportera bort folk nog från de här öarna. Och det var här för någon vecka sedan så kom det då två bilfärjor och körde iväg med, vad det nu, jag kommer inte ihåg exakt siffror, 1500 människor. Mm. Och på en vecka kom det 2000. Så plusset blev liksom 500.
Ja,
på ett ställe där det är det som är den stora skillnaden, att de här människorna sitter fast där medan då 2015 så folk kom ju vidare.
Mm. Det här måste jag fråga nu som jag kommer på mitt i allt. Alltså, nu, men alltså det är Grekland som sätter den här spärren nu då för dem att komma vidare, eller försöker de ens ta sig vidare? Alltså vad är skillnaden nu? Då kunde de komma till exempel hit till Finland, men nu kommer de då, kan de inte ta sig vidare. Vad är det som är det avgörande här?
Grekland har satt spärren så tillvida att det här avtalet då begränsar den här transporten, eller det är ju inget avtal, den här överenskommelsen, det här uttalandet, att då var tanken att de får inte komma bort från de där öarna.
Nej, just det var så.
Och Grekland transporterar nu av helt enkelt av rent nästan katastrofskäl. Alltså man kan inte ha mera folk på i somliga av de där lägren. Så det där, och sen är det ju spärrat hela vägen från Grekland norrut, alltså det finns ju inga vettiga rutter.
Sammanfattningsvis, Tom Kankkonen, journalist på Yle. Vad är avgörande nu i den här utvecklingen?
Jag tror åtminstone att det är ganska viktigt att det inte blir en ny stor flyktingvåg från Syrien till Turkiet, för då skulle Turkiet definitivt tappa nerverna. Och sen är det kanske det att EU trots allt måste försöka förhandla med Turkiet. Och se till att Turkiet då håller sin del av den här överenskommelsen. Om vi tycker att det är en bra överenskommelse.
Det finns många som inte gör det.
Men EU har nu tyckt att det här är en bra överenskommelse. Ja. Och visst är det ju behändigt att de här människorna sitter fast där i Turkiet. Och inte kommer att störa vardagen på EUs område. Förutom i Grekland. Så att jag tror att det där, Turkiet, man måste på något sätt försöka hålla Turkiet med. Det är alldeles avgörande. Det är egentligen det som avgör det här, hur det slutar. Och sen då är frågan att vad rör sig i president Erdogans huvud just nu.
Men bollen finns då de facto väldigt mycket hos honom.
Ja, för EU har gett den åt honom. Därför finns den hos honom. Att man skapar den här situationen och man gav honom liksom den här möjligheten att hela tiden återkomma till den här frågan.
Tack Tom Kankkonen för det här. Tom Kankkonen som alltså är specialist på läget i Turkiet och som dessutom har besökt flyktinglägren i Grekland flera gånger. Det här var dagens avsnitt av nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!